Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted, och idag sitter vi här med Hassan och Faisal från Will & Skill. Varmt välkomna hit.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Jättekul att ha er här i studion.
Ni är båda entreprenörer och investerare, så vi kommer prata om båda två. Men vi ska ju börja med, överhuvudtaget, hur känner ni varandra?
Ja, vi är väl barndomsvänner, kan väl klassa det. Vänner. Och har väl drivit massa olika projekt ihop. Och någonstans 2008-2009 så bestämde jag oss för att starta bolag ihop också.
För att du är från, Hassan, du är från Pakistan.
Yes.
Och Faisal, du är från Bangladesh.
Ja, jag är född i Bangladesh, Hassan är född i Sverige.
Så jag är svensk.
Men sen, ja, precis, men sen har ju du flyttat till Pakistan som barn och kommit tillbaka.
Exakt.
Bara för att göra det komplicerat.
Ja.
Ja. Men sen så träffades ni, bodde på samma gata, var det inte så?
Exakt.
Mitt emot till och med, i samma port.
Och då måste man ju bli vänner, det är väl så?
Ja. Det var föräldrar som tvingade oss.
Ja. Nej, men det var ju så, man var väl tvungen att umgås med ungarna på gatan.
Bor man mitt emot så måste man ju umgås.
Ja.
Eller hur, då har man ingen val.
Men ni valde ju att fortsätta umgås, så det här blev ju någonting bra.
Hittills.
Ja.
Men skönt att du är en passus där då. Ja, man vet aldrig vad som händer imorgon.
Men jag har ju såklart gjort lite research på er, så jag vet ju att när ni var 12 så bestämde ni för att kränga webbsidor och springa dem till massa databutiker och försöka sälja. Hur gick det?
Jo, det var ju lite så här att Hassan fick nog en dator från sin pappa, tror jag. Och då hade han hela Microsoft-paketet där. Så han och jag, vi satt och pillade med MS Access och Word och PowerPoint och tyckte att det var ganska kul. Vad hette det?
Vänta, byggde ni webbsida i PowerPoint?
Nej, utan nej, det var ju Frontpage, va?
Ja, Frontpage. Ja, för då är det konstigt att det inte gick att sälja.
Men vår pitch deck till kunderna var i PowerPoint faktiskt.
Ah.
Och då kom vi på så här, ja, men det fanns en videobutik som hyrde ut filmer, tror jag, va? I Tensta. Så när vi var 12 så gick vi till den här snubben som drev den här butiken. Och bara, du, det verkar gå bra med businessen här. Du kanske vill hålla koll på vilka filmer du hyr ut och hur mycket du tjänar på varje film. Och det var lite så vi tänkte, liksom, att vi kanske gick runt i vår vardag och sen såg problem och så försökte vi komma på digitala lösningar på de problemen.
Så digitalisering back in the days, helt enkelt.
Alltså det är helt sjukt. Ja. För när ni var 12, för hur gamla är ni nu?
32.
Ja, 32.
Alltså 20 år sedan.
Hassan är mycket visare, men han är flera veckor äldre.
Men ni har ju haft alla möjliga olika projekt tillsammans. Och ett av mina favoritprojekt som Hassan inte vill att jag ska ta upp, det är att
Hassan vänder sig om, bara, nej, du lovade.
Det är ju att ni har gjort Bollywood-musik tillsammans som musikproducenter.
Ja.
Ja, hur gick det? Men hur gick det?
Det var helt enkelt så att vi höll på och gjorde en massa olika saker. Mm. Och det här var väl en sak som vi tyckte lät roligt. Och någonting som man kunde spendera kvällar och helger på för att hålla sig upptagen, helt enkelt.
Men var ni Bollywood-fans?
Nej, inte riktigt. Det skulle jag inte påstå.
Så ni talade, det här är ointressant, men det här ska vi göra, tänkte ni?
Nej, men alltså Bollywood-musik, det var inte i det klassiska sammanhanget, utan det var mer så. Vi tänkte så här, vi är uppvuxna här, så vi vill gärna ta det som sker i västerländsk musik och klippa ihop det med lite Bollywood-style, helt enkelt. man gör allt för att hitta sin USP helt enkelt.
Helt rätt. Så brände ni CD-skivor eller liksom hur,
ja,
hur spred
ni? Ja, det blev ju lite... Alltså, vi kom in i rätt tid skulle jag säga, för det var då både Napster och Kazaa och de här grejerna började bli heta. Och så gick det ganska bra. Vi fick ju flyga över till England och träffa lite producenter faktiskt.
Men vänta, det här är Hassan. Nej. Hassan, det här berättar inte du för mig.
Det fanns en anledning till det.
Oh my god, vänta, ni fick åka till England.
Ja, det var en bizarr resa. Och det var så faktiskt att det var då den här terrorattacken skedde. Och vi var faktiskt väldigt nära att gå på det tåget. Vi bodde hos Hassans morbror i Luton. Och vi kommer på morgonen till tunnelbanestationen, så säger en snubbe att men det har skett ett terrordåd och det är någon som har sprängt en bomb. Och jag och Hassan trodde att det var på skämt liksom, så vi fattade inte. Och sen när vi kom hem så sa Hassans morbrors fru att men det har skett ett riktigt terrordåd. Och att jag tror att hon sa att men stanna en stund till och drick lite te.
Exakt.
Så vi skulle kunna vara på det där tåget.
Wow.
Herregud.
Så där någonstans satt vi i kistan i det projektet kan man väl säga.
Så på grund av att någon spänger en bomb så landade ni i Bollywood
karriären? Nej, jag skojar. Vi höll på några månader till, men till slut kände vi att det...
Musikproducenten var inte er.
Eller jag tror att det handlar mer om att man gör någonting som man tycker är kul för stunden. Och sen så växer man ifrån det på något sätt ibland, tror jag. Och jag tror att speciellt nu i den tiden vi lever i nu, då kommer ju folk ha lite olika karriärer under sin livstid. Det kommer inte vara så att man jobbar på fabrik när man är 20 och sen så går man i pension när man är 65 och så har man haft samma jobb liksom.
Men jag tror det lärde oss definitivt var ju att jobba ihop, projektleda, synka med artister, sångare och liksom se till att saker och ting blir av helt enkelt.
Men jag måste säga, ni har ju känt varandra och jobbat sedan ni var 12. Och jag råkar ju känna er lite grann, vi träffas ju lite mellan varven och så. Men det är ganska slående när man jobbar med er att ni är ganska olika. Ni är bra på olika saker, men ni är ju otroligt synkade. Både i värderingar och i visioner och diskussioner. För jag vet, några gånger jag pratar med dig Hassan så har du kommit tillbaka sen, säger Faisal samma sak. Och jag snackar med honom, tänker jag, vad är Hassan jag snackar med? Så kan jag snacka med dig Faisal och så pratar med dig Hassan efteråt. Så är det ungefär som jag har snackat med en person ibland liksom. Mm. Hur blev det så? Det är en otrolig konkurrensfördel i ett team skulle jag tro.
Jag tror det helt handlar om den tiden vi har spenderat ihop. Jag tror det här är ingenting som man kan fuska sig till, utan det bygger på en genuin relation och mutual respect helt enkelt.
Men många säger att vänner ska ju inte bygga bolag ihop liksom. Ni är ju på något sätt tvärt emot. Att i det här fallet så är det styrkan.
Jag tror det. Och jag har hört det också, att man ska definitivt inte göra affärer med vänner. Och affärer definitivt, men bygga företag, det skulle jag påstå att man faktiskt kan ha en fördel av att faktiskt känna personen.
Absolut, det tror jag också. Jag tror också att en av de viktigaste ingredienserna i att driva liksom ett bolag, det är ju att man känner en viss lojalitet bland de man jobbar med. Och att man vet att de har både modet och öppenheten att kunna prata om det som stör dem. Jag tror att de bästa vännerna man har, det är ju inte de som alltid liksom... Man kanske inte gör alla de roliga sakerna, men man vet att hamnar man på sjukhus till exempel, då finns de där. De bara dyker upp.
De dyker upp, och det kanske inte alltid är de som bara säger det man vill höra, utan de säger det man behöver höra.
Nej, exakt. Precis. Och du vet, i många kulturer så brukar man prata om liksom, alltså en spegel som återger verkligheten. Och jag tror att bra vänner är lite så. Det är en spegel som återger verkligheten. Så de lyfter upp dig när du är nere och de drar ner dig när du är uppe. Liksom. Ja, men hitta en balans.
Uppe bland molnen kanske.
Vad skönt. Ja, men jag har känt det lite grann. Man vill gärna ha någon som drar ner när man är lite för högt uppe i molnen. Men jag förstår vad du menar. Man behöver ha någon som är realist så att man inte sticker
iväg.
Men
du menar ju att hålla en grounded. Ja, inte exakt, för att man har en bra dag. Nu jävla ska jag plocka ner dig.
Nej, men precis. Alltså, det är ju liksom den här, att hitta den här balansen i sin vardag också. Jag tror att... Alltså den vanliga familjen man har, om det är ens fru eller partner eller föräldrar. Det är liksom viktigt att hitta den här jämna takten i livet så att det inte blir för högt eller för lågt hela tiden.
Gud, så här, ska vi prata relationer idag istället? Jag känner mig lite sugen på det. Vi kan döpa om det till relationspodden. Och så här. Men det finns... Så jag vet att du pluggade och blev arkitekt. Mm. Och det är inte det, du ritar inte hus idag.
Nej, det gör jag inte.
Varför blev du arkitekt då?
För att jag faktiskt är en designmänniska i grunden, tror jag. Jag började plugga till Alltså egentligen så skulle jag plugga dataarkitekt i London på Imperial College.
Så du bara, jag skiter i datan och så väljer hus istället?
Nej, men jag kände mer att så här, det skulle vara... Alltså IT har jag alltid haft lite som ett intresse, så det kändes lätt för mig att lära mig de sakerna. Och i en skolmiljö så tycker jag att när man har både liksom hobby och att man ska plugga det, det blir lite för mycket. Jag tycker att det är viktigt att ha lite olika hobbyn i livet. Så att man blir bra på lite olika saker, inte bara en sak kanske.
Och då tänkte du, det är en bra grej att bli bra på att rita hus?
Ja, eller jag har alltid haft den här drömmen att någon dag ska jag rita mitt eget hus. Och kanske till och med kunna snickra ihop det själv. Det skulle vara fantastiskt.
Och du har inte gjort det än? Det kommer.
Nej, inte än. Nej, jag hoppas att det kommer.
Men Hassan, du pluggade ju också då, eftersom dina föräldrar flyttade tillbaka till Pakistan. Hur gammal var du då?
Jag var väl 6 år gammal när jag flyttade tillbaka.
Mm. Och sen så lärde du språket av dig. Vi känner ju varandra privat, så det kan bli lite svårt. Så du får berätta dig själv.
Mina föräldrar tyckte väl att jag skulle ha för enkelt liv här i Sverige. Så när jag var 6 pass så tänkte de så här, men nu åker vi till
Pakistan. Nu är det rätt tid att traumatisera vårt barn. Nu gör vi det.
Och så var vi där. Och även om mina föräldrar pratade urdu hemma, så var inte det mitt första språk som jag pratade här då. Och när man kommer dit och ska börja första klassen där, så ska man ju redan kunna läsa och skriva på det språket. Och det lär man sig inte på dagis här, kan jag säga.
Man lär sig inte urdu här.
Nej, tyvärr. Inte på dagis i alla fall, så vet jag inte. Men så spenderade vi 3-4 år där. Och när jag blev superduktig på det, så tänkte mina föräldrar, fan nu har han det för bra. Du vet det här med att dra ner folk när de är på topp.
Nu behöver jag Hassan en utmaning.
Ja, så då kom vi tillbaka. Och på det viset där.
Men det jag tycker har varit intressant just när vi har pratat om skolsystemen och hur de ser ut, är att ni var långt före vad gäller matematik till exempel.
Ja, alltså det är ju betydligt striktare där nere. Skolan är ett ställe där man spenderar större del av dagen redan från första årskurs. Och men matte är det som gäller. Och det är väl en av anledningarna till att många väljer just datateknik och liknande när man har pluggat klart grundskolan där då. Men som sagt, matten var extremt viktigt, och när vi kom tillbaka då, så placerades jag i 3:an och fick sen redan efter 6 månader hoppa över till 5:an direkt, så jag har aldrig gått 4:an här egentligen, just på grund av mattekunskaperna.
Wow, det var ju alltså, får man göra det eller? Jag bara så här, det är jättebra.
Jag vet inte om man får, min rektor kanske får skit nu, men hon gjorde det.
Men du låter ju så att säga bara genibarn liksom.
Nej, men det var väl mer att där fokuserade man väldigt mycket på vissa saker som sen uppskattades här. Det var väl rent tur, tror jag. Och att det fanns lärare och rektorer på den skolan som jag gick i, som faktiskt inte bad mig sitta kvar i en klass som var helt icke-stimulerande, utan faktiskt flyttade upp mig.
Suveränt.
Ja.
Jättebra. Till alla lärare som lyssnar på det, du är suveränt, det är ju precis som du ska vara, men som man fortfarande utmanat. Kan du berätta, vad är det exakt ni gör på Will & Skill? Så vi kommer in på det.
Kort och gott tror jag att vi startade Will & Skill tillsammans 2012. Vi hade drivit bolag...
Och vi måste också säga att det är inte för att era nicknames är Will & Skill.
Nej, Bolagsverket tyckte att någon av oss skulle heta Will för att vi skulle få registrera varumärket Will & Skill. Men till slut så skickade vi in en ordlista och då löste det sig. Det tog ett par vändor.
Det känns som att du löste det matematiskt.
Ja, faktiskt.
Nej, men det roliga med just det där namnet är att vi har försökt få det i etapper. Hassan försökte registrera det en gång tidigare, men då gick det inte. Och sen när jag skickade in registreringen, då funkade det.
Oh my god!
Så det är ändå heta Faisal i Sverige. Det är det.
Det är någonting med att heta Faisal.
Det känns så här, man ska heta Faisal. Om man ska ha en chans här på Bolagsverket, då är Faisal bra. Yes.
Exakt.
Nej, men det kanske var mer att om handläggaren första gången tyckte att Will & Skill, det låter som eventuellt ett familjenamn, medan andra gången så var det så men det är säkert...
Eller så är det så att den andra kunde engelska.
Ja, kanske.
Alltså, kunde också
så kan det vara.
Men Eva, vad är det ni gör på jobbet?
Vi försöker, i princip det vi gjorde som 12-åringar skulle påstå, men i en liten annan skala. Vi försöker hjälpa företag att jobba med digitalisering. Göra processer automatiserade, optimera redan befintlig verksamhet med hjälp av digital teknik. Och vårt fokus har av ren tur eller ren slump blivit finansbranschen. Så vi har ganska mycket kunder just inom fintech. Och som vi är i Stockholm så är det ganska mycket startups också som vi hjälper till. Vilket går hand i hand med hela investeringsbiten då.
Mm.
Ja, precis. För ni är ju en del av Kreativt Forum också.
Ja.
Som alla som lyssnar på Investboden känner till, för vi tjatar om det. Det var Ted som tog hit Kretsu från USA.
Och Kretsu är inte en person som han släpper hit. Eller?
Nej, 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 nej. Vad skönt att det löser det hos oss nu för två år senare. Så du vet. Men nu, så här, ni är ju extremt ödmjuka båda två, så nu kommer jag skryta åt er. Och det är ju att ni jobbar med två projekt som jag tycker är helt fantastiska.
Mm.
Och det ena är, som vi först ska prata om, det är att ni tycker att piloter ska alkotestas innan de flyger iväg.
Ja.
Eller rättare sagt, vi tycker väl att piloter inte ska vara påverkade när de flyger.
Ja, det är ju precis, exakt. Helt rätt.
Ja.
Bättre ordval.
Ja.
Så hur kom ni fram till det? Varför började ni rycka i det här?
Jag träffade egentligen två piloter som har jobbat i branschen i över 20 år. Och de berättade att under deras 20 år så har de testats två gånger. Alltså där polisen har stått vid check-in-gaten och sagt så här, här får ni blåsa lite. Och som pilot så känner de såklart sina kollegor även sig själva, och de vet ju liksom när att det ibland kan vara lite tråkigt ute på liksom ute när man sitter i Thailand i 3 dagar. Det går lite hand i hand med att om man flyger över 2 tidszoner så måste man vänta en dag innan man får flyga hem, och Thailand är väl 7 tidszoner, så tror jag en halv dag måste man vila innan man kommer hem. Och det är såklart jättekul att vara i Thailand de första 3 månaderna, men någonstans där så är det väldigt enkelt att man hamnar nere i baren, och de första månaderna har man väl kontroll, men därefter så kanske man, ja, men missar att hålla koll på hur mycket man har druckit. Och då var vår tanke att det behöver inte vara konstigt att man får blåsa i en liten breathalyzer innan man börjar flyga. Precis som man gör i taxibranschen, bussbranschen och i princip all annan logistik. Ja, så
det var så enkelt och ändå så genialt. Eller självklart? Eller?
Ja, jag tycker att det borde vara självklart. Men vi har haft lite strul med att få ut det på grund av massa organisationer och så. Men de bolagen som vi samarbetar med, de tycker att det är klockrent. Och även piloterna, de tycker inte det är något konstigt.
Så vad kommer motståndet ifrån om piloterna själva tycker att det här är bra? Varför kör man inte bara?
Vi har fått motstånd från Svenska Pilotfacket. De tycker inte att det här är ett riktigt problem, och de tycker väl att vi försöker sälja på någonting mest för att gynna oss själva. Och vi tycker väl att de kan väl få säga det, men statistiken talar väl för sig själv. Och det är minst, det vi ser att det är minst en händelse globalt varje vecka som rapporteras. Och då kan man ju fundera på vad mörkertalet är.
Wow.
Det är mycket. Man kan ju tycka att de åtminstone skulle vilja ha fakta och veta.
Faktiskt, och sen skulle jag väl vilja påstå att man har ju en massa andra liknande branscher, så varför är det så konstigt att vilja ha det i flygvärlden?
Exakt, verkligen. Och sen så jobbar ni med ett annat projekt, Bangladesh. Kan du berätta?
Ja, vi jobbar med Bangladesh.
Ni jobbar med hela landet, Bangladesh. Ja.
Och det gör ni snart.
Nej, men det är ju egentligen ett projekt som berör vården. Så vi tänker att det är ju viktigt att man skapar förutsättningar även i uländer för att kunna liksom hantera patienter på ett bra sätt. Och det behovet ser man ju även tydligt alltså i resten av världen, i Sverige. Jag är själv diabetespatient, så jag vet ju ibland om man hamnar i den här vårdlabyrinten att det kan vara ganska jobbigt. Så det är faktiskt ett projekt som jag känner väldigt starkt för och har varit väldigt engagerad i. Och nu är det ungefär snart är det 30 000 patienter som är registrerade i systemet.
För att man gick från papper och penna var det som användes.
Exakt.
Och så kom ni och styrde upp det här. Ja, så vad är det ni har gjort exakt?
De pratar ju om att de vill vara the paperless hospital. Och det handlar ju mycket om att kunna skapa processer. Alltså när man har en emerging market så kommer ju liksom saker och ting som vi tar för givet här börja liksom ta utrymme där. Så bara sådana saker som försäkringsärenden, eller om du ska rapportera att en läkare har behandlat dig fel, eller om du ska få hjälp med rätt typer av medicin liksom när du byter stad till exempel. Så allt det här har ju skötts analogt, papper och penna. Och om du tappar bort ditt recept, då får du betala liksom 200 kronor, svenska kronor, för att göra ett nytt blodprov eller någonting. För en fattig människa där nere, det är jättemycket pengar. Alltså det är en ganska stor del av din månadsinkomst.
Men framförallt så har ni också riktat in er på vad gäller dialys.
Ja, exakt. Det första sjukhuset som vi jobbar med, de har startat en ny dialysavdelning där de har köpt in ganska avancerade tyska maskiner för att liksom rena blod och sånt här för dialyspatienter. Och när jag fick höra om det här projektet, det var då från en kollega till min morbror som hade vissa sjukhus som kunder. De byggde liksom skräddarsydda system åt dem. Och så tyckte jag att det var lite konstigt att han skulle bygga separata system per sjukhus. Det kändes lite uråldrigt liksom, att alla ska vara lite olika och sen så ska man hantera det där. Sådär. Så tänkte jag, satt och tänkte på den här visionen med om man har någonting som 1177, fast som är mer sammankopplat med både apoteken och vårdcentraler och sjukhus och läkarna. Och att patienten är i centrum då. Så det är patienten som äger sin egen data och sen så delar man med sig av den data till sjukhus eller apotek och så vidare. De som man vill ska kunna hantera den datan.
För hela poängen i det här var väl också att ibland så har patienter gått dit och använt någon annans namn, eller hur?
Ja, det stämmer.
Det är ju jättefarligt med dialys, för då är risken stor att man knall och fall dör.
Ja,
det är ju inte bra.
Det är så, om din sjuksköterska inte är vaken och kollar på dina blodgrupper och de specifika parametrarna som är viktiga för dig, då kan du få i dig fel blod och då blir du helt kajko. Du kommer ju dö.
Ja, kajko slash död.
Ja, exakt. I bästa fall så dör du. Liksom.
Jesus.
Och problemet där är att det kan vara så att i just det sjukhuset som vi jobbar med primärt, då kan ha en patient som heter Ronja 1 och Ronja 2. Så Ronja 1 kommer in till receptionen och säger så här, hej, jag ska få dialysvård. Så säger de, ja men 1500 spänn kostar det. Och han går och sätter sig i receptionssoffan och sen så kommer en annan patient som säger, hej, jag heter Ronja 2, så säger de 800 spänn. Så Ronja 1 sitter och lyssnar på det där samtalet och tycker att men det är orättvist att jag betalar 1500 och den här andra personen betalar 800. Det Ronja 1 inte förstår, det är att Ronja 2 får subventionerad vård baserat på hennes ekonomiska situation. Så det är någon som subventionerar hennes vård så att det blir billigare. Så nästa gång Ronja 1 kommer till sjukhuset så säger hon, hej, jag heter Ronja 2. Okej, då tjänar hon 700 spänn på det liksom. Men riskerar att dö. Alltså riskerar att dö. Mm. Liksom. Så det är ju sådana problem man får brottas med i u-länder tyvärr. Alltså folk gör otroligt desperata saker.
Och hela vår tanke har då varit att ta de här problemen och försöka hitta lösningar med hjälp av teknik helt enkelt som underlättar vardagen för de här patienterna.
Mm. Och i det fallet så har vi nu infört fingerprintscanners. Så det gör ju att både sjukhuset blir mer effektiv i att hantera patientens data. Så slipper de vänta i kö liksom jättelänge på att någon ska sitta och mata in deras uppgifter och kolla så att det blir rätt och så. Och patienter tjänar på att det inte blir fel helt enkelt.
I USA när man jobbar i sjukvård och sådär så har man ju tendens att bli väldigt rik om man kommer på sådana här saker.
Ja.
Har ni blivit rika nu på att ni gjorde det här i Bangladesh?
Nej, faktiskt inte. Det här var ju...
Faisal har inte byggt sitt hus än.
Ja, men precis.
Nej,
men det här är ju, vi har ju utvecklat allt det här helt från egen ficka. Det är jag och Hassan som har bekostat det här projektet.
Det var det jag ville komma till. Det är fantastiskt att ni har gjort det här.
Och mycket handlar ju också om att vi tror på att företagande är ju ett sätt att lösa problem. Jag tror att liksom, om man vill se någonting som underlättar för tusentals eller hundratals människor så är liksom att starta ett företag det bästa sättet, tror jag och vi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och för oss handlar Will & Skill snarare om liksom vilka saker och ting vi vill förändra i världen än om, ja, om bara sälja konsultprojekt eller liksom. Så det är nog därför vi vaknar på morgonen.
Ni är ju väldigt handfasta i det, att ni tar tag i problemen man ser och jobbar med här och nu. Jag tänker på många av de som ni jobbar med. Jag tänker på fintech-sektorn och så. Vi har ju tittat på en del investeringar tillsammans och sånt. Men där kan det vara lite highfly och konstigheter och så. Men ni har ju erfarenhet från den biten också. Så ni har haft en chans att utvärdera det. Så att det är inte så att ni inte touchar den biten. Men ni väljer ändå projekt utifrån det som ger en påverkan här och nu. Och det är ju fantastiskt. Men det känns ju också på något sätt att man ser resultat mycket snabbare också. Kanske inte pengarna, men man ser ju den faktiska resultatet av digitaliseringen här.
Absolut, jag tycker definitivt att man behöver en balans mellan de här två bitarna också. Precis som Faisal nämner, att vi använder ju företaget för att lösa problem och göra saker som vi vill hålla på med. Men för att kunna göra det så behöver man faktiskt bli duktig på sin craft också. Och det gör vi tillsammans med våra kunder och våra andra projekt. Mm. Mm.
En fråga runt omkring det som ni gör nu då i Will & Skill. Ni jobbar inom ett område där man pratar i Sverige om att det är svårt att hitta bra, kompetenta människor att jobba med och så. Hur lätt eller svårt är det för er att rekrytera, eller vad är er hemlighet att få liksom rätt kompetens in i de här projekten?
Jag tycker att vårt namn säger ganska mycket gällande vad vi letar efter. Vi brukar inte behöva pitcha vilka människor vi är ute efter jättemycket mer än bara läs vårt namn. Vi är ute efter människor som har viljan och kompetensen och i den ordningen. Så då är det inte alltid säkert att vi letar på KTH eller massa universitet, utan vi letar ganska brett. Och hittar vi människor som har viljan att utvecklas och har viss sorts kompetensplattform med sig, då får de jobba hos oss helt enkelt.
Jag vet ju att ni bland annat lägger ut på Instagram när ni söker folk.
Ja.
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 Och lägger ut det med så kryptisk kod och sånt.
Ja, det är väl mest för
det. Det är typiskt killarnas. Ja, det är humor på hög nivå. Det är
ja, jag tror ju att det finns väldigt mycket människor där ute som tyvärr inte hänger på de olika nätverksträffarna eller minglarna som vi kanske hänger på. Och det är ju de vi vill hitta på något sätt. Egentligen är vi ute efter de människorna som inte är på eventen utan sitter hemma och knackar på sin idé. Och då måste man hitta nya sätt. Och det är inte oftast de är på LinkedIn heller. Så det gäller att skapa de informella kontaktytorna så att man får tillgång till de här människorna.
Ja, Instagram är grymt. Jag älskar det.
Jag tror det.
Men på tal om att sitta hemma och knacka så vet vi ju att du har ju en tendens, Hassan, att sitta och koda ihop saker som kan hjälpa dig i ditt privatliv.
Ja, jag brukar säga att mina hobbies kommer från frustration helt enkelt. Det kan vara frustration på massa olika sätt, men det senaste som jag antar att du syftar på är att jag var förbi Täby centrum. Jag tror jag stannade där, kan det vara en kvart över den här gratistiden som man får stå där, och så får man hem en faktura på 8 kronor med 30 kronor faktureringsavgift.
Makes sense. Liksom.
Jag vet, det är de jobbigaste 38 kronorna som jag någonsin behövt betala. Men då tänkte jag så här, okej, hur funkar det här då? Då har de tydligen en sajt där man kan gå in, skriva in sitt regnummer och så får man reda på om man ska betala någonting eller inte. Nu vet jag inte om jag kommer få skit för det här, men nu har jag ett system som frågar den här sajten varje minut. Så här, hej, ska Hassan betala någonting? Hej, ska Hassan betala någonting? Och ska jag göra det?
Varje minut?
Varje timme kanske skulle vara lika rimligt, men varje minut funkar också.
Eller en gång i veckan, men hur ofta hänger du Täby Center?
Nej, men det är faktiskt samma system på både Täby, Nacka okay. Och eventuellt Kista.
Viktigt att köpa halika här.
Faisal vill rita sitt hus, jag vill bara hänga runt i gallerier.
Vi har 200 000 unika besökare på vår sajt varje månad.
Ja, exakt. Med Internet Explorer.
Jag ska också bara, hej, ska Hassan betala? Hej, ska Hassan betala? Hej.
Jag skulle också vara sån där, som också frågar om Hassan ska betala.
Jag tänker mig att tänker de här på parkeringsbolagen, någon IT-tekniker som sitter, det är verkligen någon som älskar vår sajt här.
Och Faisal, har du också fått liksom, hej, ska Faisal betala? Hej, eller liksom, jag gillar bara Hassan.
Nej, jag tror han är ganska självisk med sådana grejer.
Hittills är det bara mitt regnummer. Så.
Det är så här, personliga hacken är själviska.
Ja, exakt. Help our brother out liksom.
Ja, men alltså, det är ju så sjukt. för du la ju ut det här på Instagram då återigen, eller om det var Facebook. Mm. Och så jag sitter, det här är sent hemma hos mig, och jag sitter och jobbat, sitter och skriver och är så astrött. Och sen så bara, vad fan har ni gjort? Och så lägger ut det med så här lång post och förklarar liksom. Och sen börjar jag sitta och läsa, och sen bryter jag ihop i sånt hela så här trött garv och tänkte så här, obviously har du gjort det här.
Jo, men du såg ju också på bilden att det krävs inte jättemycket för att bygga något så enkelt.
Nej, det var väl 3 rader kod typ?
Lite mer, men okay. Typ 5-6. Det är det som krävs. Och det är kanske det jag egentligen vill förmedla och på något sätt skapa intresse hos den yngre generationen.
Underbart.
Nu när jag är äldre. Att det krävs inte så jättemycket för att komma in i den här branschen. Och jag skulle nästan våga påstå att de som kommer in i den här branschen, de har garanterat jobb livet ut. Mm. Nu kanske jag får äta upp det sen, men
nej,
jag tror verkligen det. Du får jobb på dina villkor.
Både jag och Ted vet ju att jag har valt fel.
Ja. Ja, precis. Det är därför vi hänger med, vi har ingen aning.
Nej, men det är mycket sådana här små saker som jag tycker kan hjälpa folk att få upp intresset. För jag tror inte jag är den enda som blir frustrerad över de här 38 kronorna som man liksom får betala. Och det på något sätt är min window för att exponera teknik för folk.
Alltså, jag har ett sånt problem med Skatteverket. Kan vi snacka sen? Det är lite mer 38 kronor.
Hej, ska du betala skatt?
Ja, men jag fick den i USA, då är det så också om man åker i den här linjen där man carpool. Mm. Om man åker över den och man är en person bara, då åker man ju på straff på det. Men jag hade bara touchat linjen, så jag åkte på 1 cent. Och ska jag skicka in en check med det på brev, för de är ju så digitaliserade i USA, not. Så jag hade verkligen behövt ditt system då, för det här är ju helt galet. Mm. Det kostar ju mer att skicka iväg ett brev till mig än att jag ska ta in 1 cent, det är ju helt tappat.
Och de har inte faktureringsavgift där, eller?
Nej.
De kan kontakta Parkman, de är jättebra.
Eller hur? men vet du vad, alltså, Sverige, många svenska bolag lever på faktureringsavgiften. Mm. Mm. Alltså det är helt sant alltså.
Ja, och de vill ju också få äta.
Mm. Och det är de man ska investera i.
Ta inte bara jobb här sen.
På tal om det, innan vi går in och pratar om investeringar, vad skulle ni säga är de främsta utmaningarna med entreprenörskap?
Oj. Jag skulle påstå att det är att bygga upp rätt team. Rätt personer, rätt kultur och rätt kvalifikationer. Har man det på plats så tror jag att man kan lösa de flesta problemen.
Mm. Jag skulle säga att det är viktigt att ha de människorna där man kan se sig jobba med de här människorna långsiktigt och att man känner att man mår bra av det. Jag tror att det är så svårt att bygga bolag att om man inte mår bra av sin omgivning så då är det inte kul att komma in till jobbet. Och det är därför jag tror att många människor kanske lägger prioriteringar fel. Så de kanske hamnar på ett jobb där det är bra betalt, men de mår nog inte bra psykiskt. Och då bränner man ut sig. För jag tror att det som jag och Hassan brinner för väldigt mycket, det är ju att se speciellt unga människor växa som människor. Och inte bara som utvecklare. Och det känner jag liksom, när jag pratar med mina kollegor i Bangladesh eller i många andra delar av världen. Det är liksom att man, någonstans när man får ungefär 40-50 000 i månaden, då spelar inte pengarna så stor roll längre. Jag tror att för mig och Hassan, liksom, det kommer lösa sig ändå. Även om vi skulle ge bort mesta delen av våra pengar till välgörenhet eller någonting annat. Liksom. Vi kommer ändå ha ganska bra liv. Så om man tittar på, ni vet, när man ser de här förorterna brinna liksom här i Sverige, då pratar man om att det börjar bli som i USA här hemma. Och så där. Men folk som inte har rest och sett fattigdom eller liksom sett hur svårt människor har det, de förstår ju inte att liksom Sverige även i förorterna är riktigt, riktigt bra. Det är jättefint. Liksom. Vi har ett jättefint land. Och det vi behöver ställa, den frågan vi behöver ställa oss själva, det är ju snarare att alltså när världen blir mer global och konkurrensen ökar, då kan vi inte fortsätta tycka att vi har det bra, utan vi behöver tänka, vad händer imorgon? Hur kan vi förbättra det vi redan har? Så det är väl den frågan man behöver ställa sig. Och därför tycker jag att det är viktigt att i skolan kanske börja prata om vissa typer av värderingar som gör att entreprenörskap blir enklare. Jag tycker att Sverige som ett kristet land rent traditionellt, då har man liksom haft söndagskyrkan när man har pratat om värderingar. Alltså man kan tycka vad man vill om religion och så, men alltså där fanns det ändå en institution som pratade om vad som är gott och vad som är bra att hjälpa. Absolut. Människor och så. Jag har liksom släktingar som kom hit som flyktingar som fick hjälp av folk som var med i kyrkan och tyckte att det är liksom värdigt att hjälpa andra människor som är i behov. Och det är någonting som är väldigt fint tycker jag. Och när jag och Hassan åkte till Budapest när det kom ett par syriska flyktingar där och hade fastnat, då påmindes jag om den, just den saken, att Sverige som nation anses där ute i världen vara en väldigt alltså ett land som bryr sig om att människor ska ha det bra. Det är liksom vårt varumärke ute i världen. Mer än Spotify, IKEA eller Zlatan Ibrahimovic, skulle jag vilja säga. För jag tror att vi var ungefär 40 pers där, eller? Mm. Och 10 personer var från Sverige. Och det var en ung läkare från Göteborg, liksom. Hon hade gått i flera dagar utan sömn. En tjej som var jätteduktig. Liksom.
Hur kommer det sig att ni åkte dit?
Vad var anledningen?
Jag tror att vi bara blev lite frustrerade av situationen. Det var främst Hassan som sa... Liksom,
vill du åka ner och hjälpa till?
Ja, alltså, jag orkar inte.
Läste ni om det i media? Eller var,
jag tror att jag såg någon... Jag såg någon länk till BBC eller något liknande. Ja. Något jättekort videoklipp från centralstationen i Budapest. Ja. Och någon timme senare hade vi bokat biljetten, tror jag. Mm. Och så fick jag jättemycket hjälp av Facebook-vänner som tyckte att jag kunde ta med mig lite kronor och hjälpa till där nere.
Ja, det var fantastiskt att se. Liksom att bara, alltså jag tror bara det här med... Ibland så pratar vi om att bidragspengar eller välgörenspengar som spills... Men det var kul att se liksom, när folk känner varandra och vet att okay, men det här är människor som får saker och ting gjort. Mm. Alltså, jag trodde på några timmar att vi var uppe i 50 000. Mm.
Men visste ni redan när ni åkte ner vad ni skulle göra? Eller tog ni reda på det där nere? Eller vad?
Absolut inte. Det var nog väldigt oförberett. Jag tror vi läste lite på väg till Arlanda. Mm. Jag som är superduktig på geografi kanske inte ens visste vart Budapest låg. Men vi hamnade där i alla fall.
Att det är någonting du inte är bäst på.
Killen räknar inte så duktig på geografi.
Nej, men vi kände så att det går inte att göra så mycket om man inte åker ner dit. Vi kan försöka styra upp saker härifrån och man försökte kontakta folk där nere. Men vi kände så att kan vi gå ner dit och ta vår exekveringsförmåga som vi har här där nere i en annan inom citattecken bransch liksom, så kanske vi kan få någonting bra gjort. Och vi var där nere i 2 dagar om inte helt.
Två och en halv.
Ja. Och bara köttade.
Vad gjorde ni rent konkret?
Alltså det var att hjälpa till med en massa små saker. När vi kom fram dit så var det inte så tydligt kring liksom, okay, att det finns en ledarroll här som delegerade uppgifter och att vi bara skulle hjälpa till. Men när man är där så ser man att liksom, det är inte pengarna som är problemet egentligen. Det är människor som vet vad man ska göra med pengarna. Som i många investeringar. Liksom. Alltså när vi investerar så tittar vi ju egentligen inte på idén. Eller, alltså, ser vi att det är en vettig människa där, då kan man ju tänka sig att men det här kanske blir någonting. Och om det inte blir någonting så har vi ändå gett pengarna till en vettig person som har gjort ett bra försök.
Och det var väl lite det vår uppgift var där nere. Träffa så mycket folk som möjligt under en väldigt kort tid. Försöka identifiera vad den här personen kan bidra med och bistå med eventuella ekonomiska medel så att den kan utföra sitt jobb. Mm. Precis så som vi gör på Kretsu varje månad.
Mm. Alltså när man hör det, jag får rysningar över hela kroppen. Och det har att göra med att det vi pratar om, vi egentligen inte pratar om vad ni egentligen gör och grejer ni har skapat det, för att ni är ju grymt ödmjuka båda två liksom. Så att det skulle ta 2 program till innan vi kom ner i kärnan till det. Men det jag tycker är skönt som skinner igen, det är ju värderingarna. För att väldigt många i dagens Sverige eller dagens värld generellt sett är liksom att det är jag. Ni är väldigt mycket vi och tillsammans. Och tillbaks till det som du sa, Faisal, om det finns en del grundläggande värderingar vi har som vuxit upp med, som vi alla i det här rummet delar och många av våra lyssnare delar, som handlar om att tusen, vi måste hjälpa varandra. Liksom. Man kommer inte hela vägen själv. Och det ser vi också i till exempel Kretsu eller i entreprenörskap eller i det man gör, att ingen kan lyfta sig själv utan man blir lyft av andra. Mm. Och man lyfter andra. Det är där. Och det är väldigt förfriskande, för ni hade båda kunnat sagt så här att vi kommer satsa på en ny bankutmanare, det här är vår nästa grej och vi kommer vara miljardärer inom 10 år. Men alla ni som lyssnar på det här förstår ju själva när jag sa det hur långt ifrån det ligger det här samtalet. Och det är ganska intressant, för väldigt många andra som vi träffar där ute har just det som enda mål. Och det är ganska tomt.
Mm. Jag tror det är just nyckelordet, att det man håller på med måste ha en endgame. Det får inte kännas tomt. Alltså, vad är nästa steg? Om det är miljonen du är ute efter, okej, okay, när du når den miljonen, vad händer sen? Då är du ute efter 10 miljoner, därefter 100, därefter miljarden. Om inte du på den här resan liksom finner dig själv eller på någonting annat som du känner, ja, men, i princip ger dig någon sorts värde, då är det nog inte värt att jaga den här miljonen överhuvudtaget. Utan, och sen tycker jag absolut man ska jaga miljoner. Det är inte så att jag vill att, liksom, sitta hemma och ta det lugnt bara. Utan spring men ha kul och ja, men häng med folk längs vägen.
Men det var väl lite keyword som du sa innan där, att vi måste ändå inse hur bra vi har det.
Mm.
Och att har man det bra så kan man också dela med sig.
Mm.
Jag läste det här jättelänge sedan, men de som är mest, om man ser till procent av vad man har, de som är mest generösa är de som har minst.
Mm.
Och sen så kan man vara jätterik och dela, eller liksom skänka en stor summa, men procentuellt så är inte det ändå så stort om man jämför med dem som inte har någonting alls och vill ge med sig av vad det nu kan vara, pengar, mat och så vidare. Mm. Och jag tror att du berör någonting där, för att jag har själv haft lite svårt att sätta fingret på, jag menar, vi pratade om det förut här, båda vi uppvuxna med ensamstående mamma, började jobba tidigt, jag var 13 när jag fick mitt första så här, skaffa eget betalt jobb och flytta hemifrån när jag var 16, och du var ju också där någonstans i krokarna.
Mm.
Det skapar en ödmjukhet inför den här fantastiska världens bubblan som vi lever i Sverige.
Mm.
Och alla vi har rört på oss också ganska mycket utomlands och ser vad utbildning kan kosta och allt det här som blir plötsligt en omöjlighet men som är tillgängligt för oss i Sverige. Men varför är inte vi bättre på att uppskatta det? Varför blir vi så blinda?
Jag tror att så fort man exponeras för det som du nämner så blir det ganska tydligt att vi behöver uppskatta det vi har. Jag minns att jag på gymnasiet någon dag klagade för en kusin i Pakistan att det är så jobbigt, jag har läxa. Då ställde han en ganska konkret fråga med Hassan, vad betalar du för att gå i skolan? Ingenting, jag får nästan betalt för att gå till skolan. Jag tror jag får universitetet faktiskt. Jag sa, jag får faktiskt studiemedel för att gå till skolan. Jag får till och med hjälp med lån om jag behöver det. Och så förklarade han hur mycket hans avgift för universitetet är samt hur mycket hans föräldrar behöver jobba för att han ska liksom klara en termin. Och då blir det ganska tydligt att här har vi en möjlighet och faktiskt liksom få en utbildning och skapa vår egen plats i samhället istället för att bara få det liksom placerat någonstans.
Mm. Jag tror också att det som vi glömmer bort här i Sverige ibland är att det var ganska länge sedan vi hade krig här. Vi har ganska duktiga diplomater där ute i världen som ser till att det, liksom, vi inte hamnar i konflikter. Tyvärr så liksom, vårt, vad ska man säga, kollektiva minne räcker inte så mycket längre än alltså, kanske 20-30 år. När liksom, en ny generation växer upp och ser sig omkring i omvärlden. Och liksom, vi har det ganska bra. Och jag läste någon artikel för ett par månader sedan som där det var någon forskare som pratade om att man är mycket lyckligare om man utövar tacksamhet. Liksom, att man istället tänker på de sakerna som man har och mår bra av. Än att tänka på det man inte har, liksom, det man vill ha. Liksom. Och så för mig ibland när man pratar om så här. Jag tycker liksom att det som är speciellt med Sverigedemokraterna ute i världen är ju att de försöker förmedla en vision om framtiden där liksom det är inte kompatibelt liksom att vara från en annan del av världen med liksom svenska värderingar eller liksom det som kallas för svenskhet. Men för mig har Sverige alltid betytt att den som bidrar till vår gemenskap är en del av vår gemenskap.
Mm.
Jag vet inte om ni håller med, men det känns,
jag håller med. För mig, alltså, jag håller fullständigt med om det. Och jag måste också säga att ur det här perspektivet, där vi pratar nu, så nu är det ju en podd, så ingen ser vilka ni är då. Men ni ser inte ut som liksom, ursvensken, om man ska vara lite krass då. Men ni är de mest svenska människor jag känner. Alltså de mest svenska värderingar som...
Eller jag tror att Hassan skulle kunna gå hem som en Joakim eller någonting annat. Men jag tror att jag skulle nog ha det ganska
svårt. Jag tror faktiskt att han skulle ha lite svårare. Men i min värld så är de mest svenska jag känner. Så ur värderingsperspektivet så är det ännu sannare ur det. Och vi skulle behöva ha flera stycken som... Och det finns ett gäng där ute som gör det också. Så vi har ju ett gäng som är tacksamma att göra det. Det är bara att ibland hörs den här andra...
Ja, just, tyvärr när nyheterna skapar sensationella rubriker, då syns det mest också.
Ja, tyvärr.
Och Så återigen tillbaka till den här Budapestresan där när man träffar de här svenskarna som var där, det var så här, det var verkligen så här represent, ja, man såg så här knäckebröd från Leksand, Ramlösa liksom, vatten, alltså verkligen folk som har skeppat ner grejer dit, alltså från
typiskt
Sverige.
Typiskt svenskarna ska sälja på dem allt, ja, liksom, varumärke från början.
Och det var så här liksom folk som jobbade,
snickra ihop din egen stol från IKEA. Ja,
här har du delarna, testa, får ihop den där får du anställning.
Folk som jobbar liksom 24/7 stenhårt, ja. Och det var liksom folk från någon landsbygd i Dalarna liksom. Ja. Och för mig så var det en ganska stor så här veckanklocka där. Så, alltså just i den stunden så kände jag så här, nu har jag fattat vad Sverige handlar om. Det handlar om de här människorna som bryr sig om att världen ska vara en bättre plats.
Ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Vi hade ju också här i somras den stora skogsbranden som var med massa volontärer. Jag träffade på människor. Jag har träffat på några, jag ska inte säga vem det är här, men han har gjort ett av de största exiterna i Sverige. Mm. Och han tar sitt pick och pack och åker upp och säger, jag ska hjälpa till att släcka bränder. Mm. Liksom. Och det
är verkligen ballt. Ja, verkligen.
Det är ballt. Alltså, kudos och respekt för en sån person. Liksom.
Mm.
Men jag tänker att det kan finnas entreprenörer som lyssnar på det här som tänker, gud, det här låter ju jättefint och jag skulle också vilja hitta någon som jag kan driva bolag med och vi också har bra värderingar och gör bra saker tillsammans. Men hur skapar man en affärsmodell av någonting som också går ihop med de här bra värderingarna?
Mm, det är en jättebra fråga tycker jag.
Tack Faisal, det känns skönt.
Nej, men det är en svår fråga som de flesta inte ställer sig själva. För att det är någonstans där när man börjar bli ett riktigt bolag, då, alltså, när man växer och har vissa typer av problem, det är då man behöver ställa sig den här frågan.
Alltså, vi pratar mycket om impact investment och det är ju liksom en sak. Men just det här bolagsbyggandet, det är ju en annan femma. Mm.
Jag tror att hela grejen handlar om att man först och främst behöver bli väldigt duktig på sin craft. Alltså du behöver kunna göra det du ska göra väldigt, väldigt bra. Och när du har gjort det är först då du kan liksom luta dig tillbaka och tänka så här, hur kan jag använda det jag har gjort till någonting som faktiskt kan bidra tillbaka till samhället? Nu tycker jag inte att man ska vänta 10 år, men någonstans där efter 1-2 år så kan man redan börja fundera på, okej, nu börjar saker och ting rulla. Och om jag vill att det här bolaget ska vara långsiktigt och det ska ha någon sorts skäl i sig också, då behöver jag fundera på att faktiskt uppnå de här andra målen som jag har privat också. Så jag tror att det handlar om att hela tiden vara medveten om att om du har tid att göra saker som du faktiskt på något sätt får ett annat sorts värde av tillbaka som är värt betydligt mer pengar, då kommer det påverka ditt bolag positivt också.
Så det du egentligen säger är att man måste fokusera på att skapa värde först.
Mm.
För det, alltså, tyvärr i dagens klimat så är det ju väldigt många entreprenörer som har massa bra idéer, men de fokuserar på fel saker först. Liksom. De fokuserar på att resa kapital när de inte ens kunnat bevisa att deras lösning egentligen skapar något värde. För man kan ha en jättebra idé som på pappret ser väldigt bra ut, men om den som ska betala för det inte har godkänt det med sin egen plånbok, då spelar det inte så stor roll liksom. Det finns jättemånga välgörenhetsprojekt som dör för att det är liksom pengar i spillo. Det finns inget behov egentligen. Så jag tror att som entreprenörer och startup-människor så tror jag att det är viktigt att vi bygger en kultur där folk fokuserar på att skapa värde först än att snarare liksom skapa artificiellt värde genom att resa kapital. Det är lite som att om du inte har en gnista så kan du inte hälla bensin. Det blir ingen eld liksom.
Måste både och.
Mm. Mm.
Ni investerar ju också i bolag.
Mm.
Och du nämnde det innan att ja, men vi investerar hellre i någon som är en bra person och ger ett bra försök. Men har ni några andra kriterier som är utöver det vi brukar prata om att ja, men det ska ju finnas ett bolag och det de gör verkar vettigt och sådär. Men ni har ju några punkter till som ni tittar på. Vad är det?
Ja, jag tror att det är enkelt att köra de här klyschorna så att det ska gå vara skalbart och bla bla bla. Liksom. Men jag tror nog inte att alltså, skalbarhet är ett lyxproblem. Men det finns massa andra problem som inte är skalbara men som man kan tjäna bra pengar på. Även om liksom, ja, det inte går att skala till 100 miljoner kunder. Liksom. Men jag tror främst att om vi ska investera i ett bolag så tittar vi på 3 saker. Det är att man måste ha en vision som är vettig och nyttig för samhället. Man måste ha rimliga förväntningar på den värderingen som man vill ha i bolaget, kunna liksom legitimera den värderingen man förmedlar i sin term sheet och liksom sådana saker. Och det tredje är självklart liksom att den här personen eller det här teamet som driver bolaget, att det känns som att säga, okej, men det här är schyssta människor. det är inte kul att umgås med människor där man får höra från någon annan, så ah, känner du den där snubben, han är liksom en riktig sleazebag eller liksom.
Nej, det går inte.
Ja, Hassan, kan inte vi få dra vårt uttryck som vi använder?
Nej. Nej, men jag bara en sak att tillägga. Jag brukar tänka ganska mycket på hur världen, eller hur min värld ser ut om 10 år, och ett bra sätt att kunna mäta en startup eller ett investment case är ju att se så här, min värld om 10 år, platsar den här produkten i den världen då? Om den inte gör det, om det bara är en grej som finns de första 3 åren och sen försvinner, men då är det ingenting som jag tror finns om 10 år. Och om det finns inte om 10 år, då tycker jag inte vi ska hålla på med det. Jag tror det är mitt enkla så här måttstock på att se ifall något är intressant. Finns det om 10 år i min värld, då är det intressant.
Så ni vill ju säga nej till någonting som kan vara nästa Tamagotchi? Det var jättepoppis i 2 år, det blev väldigt mycket pengar. Och...
Jag tror det. Ja. Jag tror definitivt, för att återigen, begränsad tid. Man vill hålla på med saker och ting som är vettiga. Mm. Och visst, Tamagotchi blev jättestort, men vet du vem som kom på det?
Nej, vet bara att jag var fullt upptagen mina raster med, så till att mitt djur fick en spruta och mat.
men lite så. På något sätt så vill man ju ändå göra någonting som är längre än vad Tamagotchi överlevde. Mm. Och då tycker jag att projekt som vi håller på med, eller vi hoppas att det har en bättre impact.
För ni har gjort en exit, eller hur?
Ja.
Kan ni berätta lite kort om det?
Ja, det stämmer. Vi var ju med och byggde den här Shareville-plattformen som Nordnet Bank köpte upp. Vi var väldigt involverade i all teknik på hela plattformen. Och nu är
så det var ett bolag ni byggde eller ett bolag ni investerade i?
Det blir ju både och.
Men jag skulle nog säga att vi var med personligen och byggde bolaget. Mm. Och alltså det är ju en jättespännande resa att göra en sån resa liksom från ax till limpa. Alltså där man har så här 300 användare en dag, och sen så idag är det över 200 000 användare i 4 länder. Och jag tror att totalt sparkapital överstiger typ 60 miljarder svenska kronor eller någonting sånt där. Och där lär man ju sig massa saker också när det gäller investering generellt. Att det är viktigt att ha liksom människor som är investerade i visionen också. Inte bara i liksom de här topparna. Liksom, i en entreprenörsresa så har man ju toppar och dalar. Och när man har toppar så är det jättekul. När man har dalar är det hemskt. Liksom. Och alltså, helt ärligt, liksom, för oss, Will & Skill, det är lite som att så här, ja, men uppfostra ett barn. Alltså, jag och Hassan är föräldrar till det här barnet som heter Will & Skill. Och jag kan tänka mig att alla entreprenörer där ute som sitter och jobbar liksom kvällar och helger när ingen ser. Man brukar säga att ska du bygga en unicorn så tar det liksom 10 år. Och vi tror inte liksom att Will & Skill kommer vara ett liksom miljardbolag sådär. Men vi tror i alla fall att det värde vi kommer skapa kommer påverka väldigt många människor.
Det tog ju lite övertalning att få hit er. Säger du så. för att jag tycker att det här går ju väldigt liksom hand i hand med våra värderingar också, som vi har på Investpodden, vad som är viktigt. Mm. Och du, Hassan, ville ju inte ens berätta att ni gör det här, för då tyckte du att det tog hela poängen ifrån att ni gör saker pro bono, att ni lägger tid på saker som... För att, så här, men det är ingen PR-grej att vi gör det här, vi vill bara göra det för att det känns viktigt. Så fick jag tjata ett år och nu är ni här.
Men lite så. Men sen tycker jag också att det är, om man går tillbaka till det här med varför hela den här Parkman-faktureringshistoria-grejen, det är att jag vill på något sätt få mer människor att hålla på med det här. Mm. Och då kan jag inte vara självisk och bara hålla på med det på mitt egna hörn, utan faktiskt visa upp att ja, men jag och Faisal, precis som vi har nämnt, vi är inte kodare i grund och botten, utan det här är någonting som vi har lärt oss själva, det här är någonting som vi brinner för. Och med hjälp av en sån passion så kan man faktiskt bygga tjänster som både förändrar samhället men även förändrar människors liv helt enkelt.
Mm. Jag menar, så här, det roligaste som fanns när vi byggde Shareville, det var ju så att en 65-årig liksom farmor som heter Agda ringer in och bara, det här var skitballt liksom. Så här, varför har jag inte hittat det här tidigare? Så när man kommer in på arbetet och hör en sån sak, då känns det jättebra liksom, att så här, ja, men det vi skapar, det gör någon skillnad i någon annans liv. Om det är en person eller 10 miljoner personer liksom, man känner liksom den kärleken från användarna. Och vi brukar ofta säga att när man bygger någonting, under perioden som man bygger det så är det ens egen. Sen när man släpper det så tillhör det världen. Och liksom, när man tittar på Shareville så ser man liksom fantastiska användare som hör av sig och säger att jag tycker det här är fantastiskt men jag vill ha den här funktionen eller de här sakerna. Så att bygga digitalt skapar ju helt nya möjligheter i att kunna ha en dialog med sina kunder på ett helt annat sätt än tidigare också. Att man förstår kundens behov på ett annat sätt. Så vi tycker att det är jättekul att få, alltså, speciellt de här bolagen som förlitar sig på oss och vår kompetens, att de vågar ge oss en del av sitt bolag som de själva, alltså vi vet ju själva hur svårt det har varit för oss att liksom bygga vårt bolag. Mm. Så det förtroendet är fantastiskt för oss. Det väger mer än någonting annat. Så jag liksom, jag känner mig stolt när någon ringer mig klockan 9 och vill ha tag på mig och säger så här: du, jag har hittat en liten bugg. Kan du kika på det? För mig betyder det att den här personen bryr sig.
Mm. Ja, alltså, jag har inte gjort det. Är det någonting som ni inte gör? Ja, men jag tänker, vi pratade i grejer där ni gjort framgångsrikt och en del grejer som inspirerar kanske andra att göra liknande saker. Då. Men är det någonting som ni inte gör? Alltså, är det någon del av digitaliseringen eller kodandet eller så som ni... Jag bara, mer än teknikmässigt nu liksom. Är det något som ni inte vill hålla på med? Ni är ändå i finansbranschen. Fintech har ju ändå husat så här blandat rykte.
Ja, men jag tycker ändå att vi på grund av det blandade rykte försöker hålla oss till just att få människor att förbättra sina liv med hjälp av ekonomi. Det handlar inte så mycket om att vi gör massa olika saker, utan vi försöker hålla oss till spara och investera. Där tycker vi att det finns någonting som gynnar alla som är involverade. Mm. Så just inom fintechbranschen försöker vi hålla oss, hjälpa folk att komma igång med sparandet med digitala tjänster. Få folk att inse att man behöver inte gå på de här get rich fast schemen, utan det gäller att tänka långsiktigt, börja idag, vara informerad och så kan man börja investera med ganska liten peng som sen snurrar ihop sig till en större förmögenhet.
Mm. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
Tack själva.
Tack själva.
Underbart, underbart. Vi måste hänga ännu mer.
Ja.
Ja. Tack för att ni är här.
Tack så mycket.
Ha det bra, killar.
Hej. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja@investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.